Och här är 1990 års första kvart i fem eko. Alltså nyårsdagen 1990.
Dagens eko kvart i fem. Ett stort oljebälte hotar marockanska kusten. Vi ska summera nyåret framförallt i Östeuropa. Jubel och kaos i Berlin. President Havel har nyårstalat till Tjeckoslovakien och manat till tålamod. Och i Rumänien pendlar det fria landet efter en unik nyårsnatt ännu mellan hopp och fruktan. Dessutom i kvart fem ekot, livet i Sverige har blivit dyrare igen nu efter nyår och vi tänkte plåga er med några detaljer om det. Och i Panama härskar fortfarande visst kaos 12 dagar efter USA-invasionen. Men allra först ska vi alltså tala om den hotande oljekatastrofen i Marocko. Hans Gessendell.
Ja, ett stort oljebälte driver alltså idag allt närmare land utanför Marocko. Och internationella experter befarar en miljökatastrof jämförbar med oljeutsläppet utanför Alaska. Oljan kommer från den läckande iranska supertanken Kharg 5 och oljebekämpare från Frankrike, Storbritannien, Spanien och Portugal försöker nu begränsa spridningen av oljan med länsar och kemikalier.
Och så nyårsfirandet som förstås hade en alldeles speciell karaktär i Östeuropa den här gången efter de dramatiska händelserna där de senaste månaderna. I Tjeckoslovakien höll till exempel idag den nya presidenten Václav Havel det traditionella nyårstalet till invånarna och utlovade bland annat omfattande amnesti.
Havel inledde sitt tv-sända tal med att säga att han till skillnad från tidigare presidenter inte tänkte servera några lögner i sitt nyårstal. Han sa att man måste erkänna att Tjeckoslovakien inte är något blomstrande land, men att höstens fredliga revolution visat på vilken kraft och vilka möjligheter som finns bland invånarna. Författaren och den förre regimkritiken Václav Havel, som utsågs till president i fredags, sa att hans främsta uppgift nu är att se till att de fria valen i sommar sker under värdiga former. Han uppmanar också till en valkampanj som gör att tjeckoslovakerna behåller omvärldens respekt. Bland Havels nyårslöften märks särskilt en omfattande amnesti för alla de som dömts i orättvisa rättegångar genom åren. Men Havel uppmanade fångarna att ha tålamod. 40 års orättvisa kan inte repareras över en natt, sa Havel. Den nya presidenten lovade också att arbeta för social rättvisa och militär nedrustning. Havel är också angelägen om att skapa goda relationer med omvärlden. Bland annat hoppas han på att såväl påven som Dalai Lama besöker Tjeckoslovakien före de fria val som beräknas hållas i sommar. Havel deklarerade också att han vill vara en president som pratar mindre och arbetar mer. Och han avslutade sitt nyårstal med att säga att regeringen återstår i det tjeckoslovakiska folkets tjänst. Anna-Lena Graner, Prag.
I Rumänien har det varit en unik nyårsnatt. Allt har förändrats, som någon sa till vår utsända Titti Nylander. Ekonomiska reformer ska genomföras, demokratiseringen har börjat, dödsstraffet är avskaffat. Men mitt i framtidshoppet finns fruktan kvar för en del skuggor från det förflutna. Här är Bukarest.
Det var bara pansarvagnens motorer som bröt tystnaden i natt på palatsplatsen i Bukarest där de blodiga striderna stod för 10 dagar sedan. Rumänierna pendlar fortfarande mellan den nyvunna känslan av frihet och en kvardröjande, krypande rädsla. Ingen går ut efter mörkrets inbrott i den snöklädda huvudstaden, inte ens på nyårsnatten. Vänliga och glada soldater bevakar de utbrunna palatsen och det före detta partihögkvarteret där den provisoriska regeringen var samlad i natt. Vi firar nyår på barrikaderna, så säger den officer som förde befälet den stilla natten när bara något enstaka skott kunde höras.
På barrikad. Och där. Anarmé. Det är nummer 10. Nu le devons faire.
Stoltheten och glädjen över att ha befriat det rumänska folket lyser ur ögonen på varje soldat och armén är omåttligt populär.
Le militaire, on aide toujours le peuple. Par cœur, par arme, par tout le monde. Courage, par tout le monde force.
Vi har alltid hjälpt folket, säger det vakthavande befälet. Med våra hjärtan, med våra vapen, med vårt mod. Den avrättade diktatorns fruktade hemliga polis, Securitate, är nu formellt upplöst. Det meddelade den nya presidenten Iliescu i ett tv-tal till nationen igår kväll. Men folket fruktar fortfarande de krypskyttar och fanatiker som ännu går lösa. I sitt tv-tal tillkännagav Iliescu en rad reformer som definitivt ger Rumänien en plats bland världens demokratier. Dödsstraffet avskaffas med omedelbar verkan. Paret Ceausescu var de sista rumänier som avrättades, kunde Iliescu slå fast igår kväll. Samtidigt aviserades förändringar som ska komma att göra livet lättare att leva för det rumänska folket. Arbetsveckan skärs ner från 6 till 5 dagar och alla bönder tilldelas en egen jordlott och rätten att fritt sälja sina produkter. Allt har förändrats. Den här nyårsnatten liknar ingen annan, säger officeren som går vakt bland snödrivorna. Jag är mycket lycklig. Vi är mycket lyckliga. Så sammanfattar han stämningarna i det fria Rumänien inför det nya året. Titti Nylander, Bukarest.
I Hongkong genomförde idag omkring 10 000 personer en demonstration till stöd för demokratirörelsen i Kina och i Rumänien, rapporterar AP. Demonstrationen uppges ha varit högljudd men fredlig och ägde rum utanför den kinesiska nyhetsbyrån Xinhuas kontor i Hongkong. Under nyårsnatten genomfördes också ett fackeltåg i Hongkong till stöd för demokratin. Nordkoreas president Kim Il-sung vill nu riva en mur som är ett av många gränshinder mellan Nord- och Sydkorea. Kim ser muren i den demilitariserade zonen som en symbol för nationell delning. Korealedaren drog paralleller till Berlinmuren som han sa både USA och Sydkorea välkomnat öppnandet av. Kim vill också tillåta fria resor mellan Nord- och Sydkorea. Nyårsfirandet i Berlin har krävt ytterligare ett dödsoffer. En 24-årig västtysk hittades i förmiddags död vid paradgatan i Berlin under den linden där hundratusentals människor i natt hade samlats för att vaka in det nya året. Tidigare har rapporterats om ett dödsoffer vid Brandenburger Tor då en ställning med en tv-skärm rasade. Sammanlagt skadades omkring 300 människor i samband med nyårsfirandet i Berlin. I Filippinerna har minst 11 personer dödats och omkring 2400 skadats i samband med nyårsfirandet där. Invånarna har bland annat trots utfärdat förbud avfyrat skott i luften för att markera decennieskiftet och minst 25 personer rapporteras ha skadats av förlupna kulor. I huvudstaden Manila blev hundratals familjer hemlösa till följd av en rad bränder som uppstod efter misslyckade raketuppskjutningar. I Sverige var nyårsfirandet lugnare. Det rapporteras ha varit lugnare än vanligt på de flesta håll. I Malmö var det dock bråkigt med bland annat ett knivdråp. I Göteborg gjorde polisen nära 250 ingripanden under nyårsnatten, främst vid skadegörelse. Och i Stockholm skadades flera personer i ansiktet av fyrverkeripjäser.
Vad årsskiftet också har betytt för alla oss som har glädjen att bebo det gamla svenska landet är att det har blivit dyrare att vara svensk igen. Anders Thunberg har samlat ihop några exempel.
Det är den breddade momsen inom ramen för den stora skatteomläggningen som påverkar prisnivån på många varor och tjänster. Men det är också den nya energiskatten som bland annat påverkar bensinpriset.
Ja, i natt då så gick de då upp med lite olika beroende på vilket oktantal det var. Då rörde sig, ja, det var omkring 35 upp till 40 va. Och de gick upp de mest då för de mest skadliga, vilket är 98 va.
Kommer det att stanna vid det här då?
Nej, det kommer att fortsätta. Första mars kommer då momsen och då blir det värre. Då blir det drygt 6,50 liter. Så det blir bara värre och värre. Kan snart inte ha bil i stan.
En smått uppgiven serviceman på en bensinstation sa det. Och på ett av Stockholms större hotell får den breddade momsen den här effekten.
Ja, ett enkelrum som vi tidigare tog 950 för, det kostar nu 1095.
Kommer ni nu att upplysa era kunder om vad pengarna går till?
Ja, vi kommer nog få göra det för att kunna försvara våra priser helt enkelt. För vi är inte glada över att behöva ta så här mycket. Och då får man nog gå ut med ett nettopris som talar om att det här är vad vi tar på hotellet och resten går då till annat. Plus då några procent som är för att täcka inflationen och även våra ökade omkostnader.
Och hotellgästen som efter beskedet om prishöjningen på rummet tar sig ner till baren för att eventuellt stärka sig med en drink möts av detta.
Den här drinken som jag blandat nu, pina colada, den kostade 56 kronor igår och 62 kronor idag. Och vin- och ölpriserna har vi gått upp ett par procent på, ett par kronor bara, som det är det som folk tycker mest.
Hur är det med luncherna då?
Luncherna, de har höjts med 10 kronor. Vi har normalt tagit 60 kronor för en lunch och idag kommer de kosta 70 kronor.
Ja, det, jag tror vi kommer förlora många av de här rikskupongästerna. Det är de vi förlorar.
Anders Thunberg på reportage i det dyra Sverige.
Arbetarpartiet i Israel kräver efter ett möte i natt att premiärministern Yitzhak Shamir tar tillbaka avskedandet av vetenskapsministern Ezer Weizmann. Arbetarpartiet antyder att koalitionen med det konservativa Likudblocket definitivt kommer att bryta samman om inte Shamir tar tillbaka sitt beslut senast imorgon eftermiddag. Shamir anklagar Weizmann för att ha gått bakom ryggen på regeringen för att förhandla med PLO. Polisen i Israel har under de senaste dagarna tagit hand om och desarmerat 10 sprängladdningar sända i brev från Cypern och adresserade till kristna ledare i Israel. Breven har hittats vid rutinkontroller av posten och polisen utesluter inte att flera kuvert kan ha passerat säkerhetskontrollen. I julen 1987 skadades 2 personer av brevbomber i Israel. Frankrikes president François Mitterrand föreslog i sitt nyårstal en helt ny europeisk konfederation som består av EG-länderna, öststaterna och EFTA-länderna, rapporterar TT. Mitterrand föreslår den gemensamma organisationen för att möta utvecklingen i Östeuropa. Han vill att Helsingforsavtalet ska utgöra basen för det nya samarbetet.
Vad händer i Panama på det nya året, 12 dygn efter USA-invasionen? Ja, beträffande förledaren general Noriega finns inga nya bulletiner, men man kan notera ovisshet och förvirring i själva landet där den nya USA-installerade presidenten Guillermo Endara bara styr nationen på pappret, Lasse Herneklint.
Panama är idag ett land som i praktiken helt styrs av den amerikanska militären. Sen striderna nu i princip helt upphört efter att general Noriega tog sin tillflykt till Vatikanens ambassad så har de 26 000 man starka amerikanska styrkorna iscensatt en upprensningsaktion mot såväl Noriega-trogna som mot vanliga civila panamaner. Idag sitter mer än 5 000 människor fängslade och gripandena fortsätter. I sin upprensningsaktion så har amerikanerna skaffat fram lister på människor som tidigare arbetade inom Noriega-administrationen. Man har på listorna universitetslärare, intellektuella, vänstersympatisörer och personer som utmärkt sig som nationalister, det vill säga talat emot utländska påtryckningar mot landet. Man följer nu de här listorna och betar av namn efter namn. Gripandena strider mot folkrättsliga principer eftersom amerikanerna vare sig har arresteringsorder med sig eller handlar på order av den nya panamanska regeringen, som dock inte protesterat mot ockupationsstyrkornas framfart. I sin jakt på oppositionella så har USA stängt Panamas gränser och amerikanerna släpper inte ut en enda panaman ur landet, oavsett om de har giltiga pass eller ej. Alla inrikesflygningar har förbjudits och på vägarna duggar vägspärrarna tätt. Enligt vittnesmål från folk som släppts från förhör så upprättar amerikanerna nu register på alla som förhörs. Bland annat får de svara på frågor om politisk tillhörighet. Och även om många panamaner välkomnat USA och störtandet av Noriega så växer nu den interna oppositionen mot ockupationen. Och frågan är, hur ska den nya regeringen kunna bygga upp landet som till stor del ligger i ruiner, dels efter Noriegas framfart och dels efter striderna? För ju längre USAs ockupation varar, desto mer hatiskt inställda blir många panamaner mot allt som har med USA att göra. Och desto svårare får den nya regeringen Endara, som så uppenbart handlar på USAs order, desto svårare får de att rekonstruera det panamanska samhället.
Sammanfattade alltså Lasse Herneklint.
Protestaktionerna mot den svenska regeringens nya flyktingpolitik har idag fortsatt i ett 20-tal kyrkor runt om i landet. Arrangörerna räknar med att mellan 500 och 600 personer deltar i de fredliga protesterna nu. En sportnotis. Östtysken Jens Weißflock vann världscuptävlingen i backhoppning i Garmisch-Partenkirchen. Den bästa svensk blev Jan Boklöv på 39:e plats. Staffan Tellberg kom på 45:e och brodern Per Inge Tellberg på 46:e plats. Så här fortsätter 90-talet vädermässigt. Imorgon för Götaland mest mulet och huvudsak uppehåll 0-3 minusgrader. I Svealand halvklart till mulet och 3-8 minusgrader, lokalt klart och kallare. I Norrland klart till halvklart och 10-20 grader kallt.
Ja, det var 90-talets första kvart i fem ekor det med Lasse Johansson och Hans G. Sundell i studion om Lars Runesson som producent.
Den 2 januari 1989. Oljeutsläppet utanför Marocko.
Det var en iransk tanker som exploderade och började brinna redan den 19 december i havet utanför Marocko. De marockanska myndigheterna bad då om internationell hjälp, men ingenting hände förrän igår då ett över 17 mil långt oljebälte upptäcktes på väg in mot den marockanska kusten där nu känsliga fiskeodlingar hotas, liksom turistorter som Agadir. Över 70 000 liter råolja, dubbelt mer än i Alaska-katastrofen förra året, tros ha läckt ut ur den iranska tanken som har övergetts och som sakta driver mot Kanarieöarna. Enligt officiella beräkningar skulle oljebältet drabba kusten tidigast på onsdag. Enligt vissa experter skulle det mesta av oljan redan ha upplöst i det varma vattnet. Och de marockanska myndigheterna uppges ha läget under kontroll. Men det här betvivlas av andra, bland annat franska experter. Spanien har sänt över 25 000 liter kemikalier som ska upplösa oljebältet. Och ytterligare 40 000 liter är på väg med franska, brittiska och portugisiska fartyg. Det andra stora oljeutsläppet, det som hotar turistparadiset Madeira, kommer från en spansk 200 000 tonnare som sprungit läck utanför den portugisiska ögruppen utanför Marokkos kust. 25 000 liter uppges har runnit ut i havet vid det olyckstillfället. Herman Lindqvist, Madrid.
Fjärde januari 1990. Panama.
Och det här är morgonekot. God morgon. General Noriega har gett upp. Han har överlämnat sig till USA. Beskedet kom för några timmar sedan. President Bush lämnade beskedet för några timmar sedan.
A US Air Force C-130 is now transporting General Noriega to Homestead Air Force Base, Florida. He will be arraigned in the U.S. District Court in Miami on charges stemming from his previous indictment for drug trafficking.
Ett militärt amerikanskt transportplan är på väg till flygbasen Homestead i Florida med general Noriega i lasten. Detta kunde en triumferande president George Bush meddela i natt, bara 50 minuter efter det att Manuel Noriega överlämnat sig själv till amerikanerna i Panama, gav presidenten beskedet. På tionde dagen av sin fångenskap i Vatikanens ambassad insåg Manuel Noriega att slaget var förlorat. Vatikanen hade ingen önskan att ge honom fri lejd, därför valde han att ge upp. Tidigare igår hade tiotusentals panamaner omringat Vatikanens ambassad i Panama City. Deras slagord, mördare aldrig mer, blev en avslutande hälsning från det folk Noriega styrt och terroriserat under större delen av 80-talet. Noriega fördes först i helikopter till den amerikanska flygbasen Howard i Panama. Där arresterades han av amerikanska narkotikapoliser. Omedelbart sattes han på ett transportplan som landar strax före klockan 10 på förmiddagen i Florida. I Miami väntar en rättegång för den inblandning Noriega haft i den narkotikatrafik som går från Colombia via Panama till USA. Den amerikanska invasionen som inleddes den 20 december har nu uppnått sitt syfte. De amerikanska trupperna ska successivt lämna Panama, sa president Bush. På gatorna i Panama City är det fest i natt. Lars-Gunnar Erlandsson, Washington.
Den 5 januari 1990. Rumänska revolutionen ur sovjetvinkel.
I en artikel i dagens Komsomolska Pravda skriver utrikesministern Edvard Shevardnadze att Sovjetunionen inte var informerad i förväg om den rumänska revolutionen, som alltså var en spontan och folklig resning mot en grym diktaturregim. Det sovjetiska utrikesdepartementets presstalesman har de senaste dagarna förnekat uppgiften om att Moskva redan i november informerades om en förestående kupp mot Ceausescu. Och idag dementerar alltså också utrikesministern Sjevardnadze samma rykten. Sjevardnadze betonar samtidigt att sovjetledarna var fullständigt medvetna om den rumänska diktaturregimens karaktär. Med fullständig uppriktighet kan jag säga att vi hyste inga som helst illusioner om Ceausescus regim och hans så kallade popularitet, skriver den sovjetiska utrikesministern i sin artikel. Där han också säger att den sovjetiska ambassaden i Bukarest informerade honom objektivt och precis om Ceausescus skräckvälde. Däremot säger inte Sjevardnadze sedan hur länge den sovjetiska ambassaden skickat uppriktiga rapporter till Moskva. För tidigare var det minsann annat ljud i den sovjetiska skällan. Så sent som i maj 1988 belönades den rumänske diktatorn för andra gången med Leninorden, som är den förnämsta och mest prestigefyllda av alla sovjetiska utmärkelser. Och imorgon reser den sovjetiska utrikesministern Sjevardnadze till Bukarest på officiellt besök. Det första och högsta besöket av en utländsk politiker i den nya Rumänien. Huruvida Sjevardnadze då kommer att ta tillbaka Leninordnarna eller inte sägs inget om i artikeln. Kjell Alvin Abrahamsson, Moskva.
Januari 1990. Afrika.
Säkert slaget om de sista noshörningarna på att förloras. I Zimbabwe, som har världens största stam av noshörningar, finns det nu bara 1500 noshörningar kvar. Mer än 800 har dödats av tjuvskyttar de senaste 5 åren. Det rapporterar vår Afrika-korrespondent.
Det är få syner som är så beklämmande som de väldiga djurkropparna som ligger dödade, ruttnande med bortskuret horn. I hela världen finns det nu bara 4000 noshörningar kvar. 1500 av dem i Zimbabwe, ett av de få länder i Afrika som har en bra natur- och viltvård, som har klarat av att inte bara rädda sin elefantstam utan också att få den att växa från 30 000 för några år sedan till mer än 50 000 idag. Men inte ens här i Zimbabwe verkar noshörningen gå att skydda trots alla möjliga räddningsoperationer. För det första bedrivs sedan 1984 ett regelrätt krig mot tjuvskyttarna som nästan undantagslöst kommer över gränsen från Zambia, beväpnade till tänderna, lockade av den med afrikanska mått outsägliga rikedom som finns i noshörningens horn. Flera hundra före detta elitsoldater, utrustade med moderna terränggående fordon och flygplan, har satts in som viltvårdare som i kriget mot tjuvskyttarna uppenbart har order att skjuta för att döda. För det andra har sammanlagt cirka 300 noshörningar fångats och flyttats till små viltreservat på de vita farmarnas relativt skyddade områden längre söderut, längre bort från gränsen mot Zambia. Den tredje metoden är den sista garderingen, en flyttning av en liten stam noshörningar till ett viltreservat i USA, varifrån man hoppas att någon gång i framtiden när hotet från tjuvskyttar är undanröjt kunna ta hem dem och deras avkomma igen. Noshörningarnas öde är också illavarslande för elefanterna, därför att noshörningen har i många år varit totalt fridlyst och all handel med noshörningshorn strikt förbjudet över hela världen. Men förbudet har på inget sätt hjälpt noshörningen, som det för inte så många år sedan fanns mer än 100 000 djur av i centrala Östafrika. Nu är det alltså bara 4 000 kvar. Vad är det som säger att det nyligen införda förbudet mot handel med elfenben ska kunna rädda elefanterna från utrotning bättre än förbudet mot handel med noshörningshorn har hjälpt noshörningarna att överleva? Noshörningarnas värde har bara höjts av förbudet och därmed attraktionskraften hos fattiga afrikanska tjuvskyttar. Bengt Turner, Harare.
Sjunde januari 1990. Marocko.
När nu faran blåst över efter oljeutsläppet utanför den marockanska kusten har livet börjat återgå till det normala i Marocko. Ett land som kallas mönsterelev när det gäller moderniseringen av sin ekonomi. Även om en del av kung Hassan den andres investeringar har diskuterats. Men oljeolyckan har påverkat ekonomin och följderna märks. Här är Casablanca.
Moskén Hassan den andre ska bli landets stolthet. En stor, vit, mäktig byggnad. Här på stranden i Casablanca med de skummande vågorna från Atlanten som utsikt. Det är fortfarande en byggarbetsplats. Många hundra personer jobbar här nu intensivt och först om några år kommer den att stå klar. Ett skrytbygge har många sagt och protesterat mot att kungen använder deras skattepengar för att bygga moskéer. Medan andra säger att en marockanska aldrig protesterar mot att Allah får ytterligare ett hus.
Men vad spelar protester för roll? Det är ju kung Hassan den andre som bestämmer politiskt, ekonomiskt och religiöst över marockanernas liv. Själv har han ett dussin palats som han flyttar emellan, rädd för att bli mördad. Hans tillgångar är värda många miljarder kronor medan en vanlig marockan tjänar kanske 1000 kronor i månaden. Och som en jämförelse, att skaffa ett pass till exempel kostar i praktiken minst en halv årslön. Var fjärde marockan är arbetslös, men de senaste åren har utsikterna till jobb varit bättre för dem. Ekonomin har blommat upp. Marocko har varit Världsbankens och Internationella valutafondens mönsterelev. Budgetunderskottet har minskat, utrikeshandeln avreglerats, exporten ökat och statliga företaget delvis privatiserats. Detta recept brukar ofta på kort sikt innebära stora uppoffringar för de fattiga. Minskad sjukvård och utbildning till exempel. Oljeolyckan kommer troligen att innebära ett hårt slag mot ekonomin. Fisket, en av kungadömets huvudnäringar, har visserligen kommit igång igen, men priserna har rasat. Omsättningen i fiskestaden Safi når inte ens upp till en vanlig, riktigt dålig fiskedag. Och fiskarna fortsätter att prata om olyckan och oroar sig för sin framtid. På restaurangerna säger folk, usch, nej, fisk. Förutom att fisket och turismen får en knäck kommer räkningen för räddningsmanskapet, all övervakning, upprensning och allt som gjorts att bli hög. 2500 marockaner till exempel är engagerade i arbetet. Men moskén Hassan den andra blir säkert färdigbyggd. Alice Petrén, Casablanca, Marocko.
Den 10 januari 1990, Sverige.
Finansministerns beskrivning av svensk ekonomi är mörk. Ekonomin är överhettad, tillväxten och sparandet är otillräckligt. Därför beskriver finansministern själv budgeten som mycket återhållsam. Prövningen av utgifter har varit sträng. Det betyder exempelvis att kommunernas utgifter inte får fortsätta växa som hittills. Ökningstakten bör halveras, anser finansministern. Feldt vill också att rika kommuner ska betala något mer än tidigare till fattiga kommuner. För svensk ekonomi som helhet blir det hårda prövningar under flera år. Det betyder fortsatta krav på rationaliseringar i den statliga verksamheten, noggranna prövningar av utgifter och omprövningar av pågående verksamhet. Den budget som presenteras för det kommande året är i stort sett balanserad. Staten tar alltså in nästan lika mycket pengar som spenderas. Enligt beräkningarna blir det ett underskott på bara 400 miljoner kronor. Bruttonationalprodukten, alltså det samlade värdet av vår produktion av varor och tjänster, stiger 1990 med bara 1,5%, vilket är mindre än hälften jämfört med OECD-länderna. 1991 blir dock tillväxten i Sverige lite bättre, tror Feldt. Regeringen spår att priserna inte kommer att stiga lika mycket som förra året. När de prishöjningar som orsakas av skattereformen räknas bort stiger priserna med nästan 5% enligt regeringens bedömning.
Sa Willy Silberstein.
Den 10 januari 1990, Sverige igen.
Ja, idag har alltså statsminister Ingvar Carlsson berättat om hur den nya regeringen ska se ut. Och den mest betydelsefulla förändringen sker på energipolitikens område. Miljö- och energiminister Birgitta Dahl blir hädanefter enbart miljöminister. Hon fråntas alltså ansvaret för energipolitiken och den känsliga frågan om kärnkraftens avveckling. Den som nu får ansvaret för energifrågorna i regeringen blir den nya industriministern Rune Molin som är LOs andra ordförande. LO har ju tidigare fört fram krav på att vänta med kärnkraftsavvecklingen. Men trots det säger Birgitta Dahl idag att hon inte tror att energipolitiken nu kommer att ändra inriktning.
Är du övertygad om att två kärnkraftreaktorer kommer att avvecklas under 90-talet?
Utgångspunkten är att vi ska klara ut på vilket sätt riksdagsbesluten ska fullföljas.
Och energipolitiken har länge vållat strid och splittring inom socialdemokratin och mellan de olika partierna. Motsättningen har gjort att alla avgörande beslut skjutits upp. Och hur motiverar då statsminister Ingvar Carlsson dagens beslut att föra över energifrågorna från miljödepartementet till industridepartementet? Ja, så här sa han vid presskonferensen på regeringskansliet på förmiddagen.
Vi är inne i ett skede där det var alldeles givet att förr eller senare så skulle vi ha ett rent miljödepartement. Frågan ställdes redan när miljö- och energidepartement bildades om det var rimligt att ha de frågorna tillsammans.